Hallå och välkomna till Paleopodden. Det är Cecilia och Kalle här igen. Och för bara ordningens skull, vad är det vi pratar om i Paleopodden, Kalle? Kan du förklara lite?
Ja, det kan vara lämpligt att berätta vad vi egentligen håller på att prata om här. Och vad vi det ständigt kommer att kretsa kring här, det är mat framförallt, olika aspekter av mat och hälsa ur ett evolutionsmedicinskt perspektiv. Och vad det innebär är att den inramningen som vi har på det här, det kan också innefatta livsstilsfaktorer som träning, sömn, en mängd olika, ja, stresshantering, fysisk aktivitet, allting som kan innefattas av de här evolutionära ramarna som vi gärna
precis. Och det är ju ett stort område. Och därför så är det ju inte så att man kan kalla paleo för någon form av diet egentligen, utan det är ett livspussel. Ja. Pretentiöst. Ja. Men ja, och Cecilia heter jag, och du kan läsa mer om paleo på våra sajter, och det är swedishpaleo.se och karlhultén.se. Och sen så sitter vi också nu och knåpar på ett litet projekt vid sidan om podden. Ska vi bara nämna det kanske?
Ja, men det kanske är lika bra.
Ja.
Ja, men att vi håller på att jobba på en, vad ska man säga, ett arbetsredskap och en receptbok för alla som vill äta en tillämpad kost för autoimmunitet, inflammatoriska sjukdomar, kanske även allergi, och personer som vill optimera kosten för låg inflammationsgrad.
Ja.
Så det är en sån bok vi sitter
på. Ja, det är jättekul. Vi knåpar allt vad vi kan här nu framöver. Så den kommer väl ut snart, hoppas vi.
Ja,
ja.
Vi får jobba hårt med den så att den kommer ut.
Absolut.
Någon gång efter jul.
Ja. Men du, idag så ska vi prata om träning.
Träning, ja.
Och vad man äter när man tränar. Det är väl inte helt lätt?
Nej, det är ett favoritområde som jag har haft väldigt lång tid på mig att undersöka djupare, eftersom det har varit ett personligt intresse.
Ja.
Så jag har spenderat decennier med att fördjupa mig i det här.
Ja. Hur gammal är du?
Ja, så sen jag tror jag började träna när jag var 12.
Ja.
Första. Och redan då så började jag intressera mig för träning, för mat.
Mm.
Mat för träning.
Mm.
Och för att optimera resultaten, optimera återhämtningen.
Mm. Så det är en lång erfarenhet.
Ja, det är mycket trial and error, och under senare år framförallt väldigt mycket forskning kring.
Mm.
Ja, vad säger forskningen om vad som är effektivt och hur passar paleo in i det här?
Ja, precis. För det har ju ändrat sig väldigt mycket sen man var liten, hur man ska äta när man tränar. Till exempel att man skulle köra massor med pasta.
Absolut. Det där har ju verkligen förändrats.
Ja.
För det finns ju någonting fundamentalt. Alltså, när det gäller kost för träning så har ju paleo väldigt mycket att erbjuda.
Mm.
För att det är så fundamentalt bra för träning, hävdar jag då. Alltså, när man tränar hårt så ställs det väldigt stora krav på kosten.
Mm.
Och näringsbehovet ökar, när påfrestningen på kroppen ökar, omsättningen av vävnader ökar, och omsättningen av makronäringsämnen, både som energikälla men också som uppbyggande, alltså när det gäller proteiner till exempel, uppbyggande makronäringsämnen, den omsättningen ökar också.
Så är makronäringsämnen, det är då fett, kolhydrater och
precis, det är kolhydrater, fetter och proteiner.
Och proteiner, just det.
Makronäringsämnena. Och när vi liksom ser på kosten ur ett evolutionärt perspektiv så är det ju förstås så att det grundläggande paleotänket funkar väldigt bra för nästan alla som tränar.
Mm.
Men det finns också en grupp tränande som kör väldigt hårt med specifika mål. Och då tänker jag på till exempel konditionsidrottare som vill optimera kosten för konditionsidrott. Det kanske är personer som bara vill underhålla en redan god kondition. Man vill anpassa för olika säsonger. Man kanske också, om man lyfter vikter, så kanske man vill bygga på muskelmassa för att bygga styrka under vissa perioder. Under andra perioder vill man skydda muskelmassan och bränna av fettet.
Mm.
Och när man tränar väldigt hårt så kan kosten behöva förändras ifrån det olika, grundläggande.
Vad man har för syfte och vad man har för mål.
Exakt. Ja. Och jag menar, det är mest, det är en tårtbit av alla tränande som då gör kanske avsteg ifrån paleo-koncepten. Och det är lite, jag tänkte dels prata lite om de avstegen, men också påminna om själva grundtanken här, för eftersom det är så bra på så många olika sätt.
Mm. Bara en fråga då som jag har att börja med innan du går in för djupt på. Är det någon stor skillnad på när man tränar för att gå ner i vikt eller om man vill ha en bättre kondition?
Ja, det är väldigt stor skillnad.
Mm.
Och vi kanske skulle prata lite grann om återkomma lite till det i slutet, tänkte jag.
Okay.
För att då kan vi gå in på hur man bränner fett under det här med muskelbygge. Men att jag tänkte bara först liksom, det allra mest grundläggande när, alltså för som jag sa tidigare, att paleo som koncept är väldigt lämpligt för träning på grund av några olika.
Ja, men shoot.
Jag tar dem. Alltså dels så, något som är helt grundläggande för paleo är att man minskar intaget av de inflammationsskapande omega-6-fetterna.
Just det, ja.
Så att man får ner den liksom systemiska inflammationsgraden i kroppen.
Ja.
Och det gör ju i sin tur att man får en bättre blodsockerkontroll.
Okej.
Okay. Vilket i sin tur, när man har bättre blodsockerkontroll så har man också en. Det förebygger skador helt enkelt. Så
men förlåt mig om jag avbryter. Men hänger det ihop då att man har inflammation och blodsocker? Hänger det ihop?
Ja.
Hur då?
Ökad inflammation ger en orsakar insulinresistens.
Aha.
Så det är ett sätt som det orsakas. Men just när det gäller omega 6 så. Om man äter väldigt mycket omega 6 istället. Ja. Och har en hög träningsdos. Så jag menar, träningen i sig är ju inflammationsskapande. När man bryter ner vävnader och muskelfilament. Ja, ja.
Mm.
Och då om man dessutom har något som, det är lite som att hälla bensin på en brasa. Så det blir för mycket inflammation. Och vilket resulterar i en försämrad återhämtning.
Aha.
Och det är på flera olika sätt.
Men vad finns omega 6 i?
Omega 6 finns ju i samtliga. Det största problematiska livsmedel när det gäller omega 6 är växtoljorna. Och det är då allt ifrån rapsolja, nu även olivolja som det fuskas mycket med. Det ska vi inte gå in för djupt på. Men man kan vara återhållsam även med olivolja.
Som är det man kan inte så att man hettar upp den så blir det, då förlorar det?
Alltså upphettning är inte så farlig just när det gäller den, för den är väldigt E-vitaminrik och det skyddas på det sättet. Men överhuvudtaget så, som idrottare, att minska på omega 6, det är något väldigt fundamentalt.
Då är en enkel regel då att skippa alla växtoljor.
Ja, och det gör man ju automatiskt med paleo.
Paleo, ja.
Så att det är mycket av det här som sker automatiskt. En annan sak som också sker automatiskt är att man får automatiskt väldigt hög näringstäthet i maten.
Ja.
För att kött, grönsaker, fågel, skaldjur, inälvsmat, alla de exemplen på livsmedel har skyhögt mycket mer näring än vad spannmålen har.
Aha.
Förutom att spannmålen har de här immunogena effekterna, de har näringsbindande effekter och matsmältningsstörande effekter, med mera, med mera.
Mm.
Så att man slipper allt det.
Men när du säger näringsbindande, det är att de snor näringen från kroppen?
Ja, man kan väl säga att den snor näringen från maten, fytinsyra.
Jaha, man kan inte tillgodogöra sig näringen.
Exakt, det tas inte upp. Men det finns andra sätt, som de immunogena effekterna bedömer jag som mer allvarliga när det gäller näringsupptaget.
Man attackerar immunförsvaret.
Ja, att man har en inflammerad tarmslemhinna gör att man inte tar upp näringen ordentligt.
Just det, så var det. Så det pratar vi väldigt mycket om i den förra podcasten som handlar om gluten.
Ja.
Så om ni vill veta mer om det så gå tillbaka och lyssna på den.
Ja.
Med vad spannmål gör.
Och det tredje då, nu har vi pratat om omega 6, vi har pratat lite om det här med hög näringstäthet, för det är ju superviktigt när man ska återhämta sig.
Mm.
Och återhämtning är kanske det absolut viktigaste för personer som tränar. Det tredje är då att en paleodiet ger väldigt hög proteinkvalitet.
Mm.
Och proteinkvaliteten är väldigt viktig, för att när det gäller till exempel essentiella näringsämnen som grenade aminosyror, som har en vad ska man säga, immunboostande effekt i samband med väldigt hård träning. Det har till och med anabola effekter och muskelskyddande effekter vid lågkaloridieter. Där har man en definitiv effekt av grenade aminosyror. Och det är då tre olika aminosyror som det rör sig om som utgör ungefär 30-40% av muskelmassan.
Mm-hmm.
Och det är då leucin, isoleucin och valin, tre stycken essentiella aminosyror som är oerhört värdefulla. Och det finns väldigt mycket i paleokosten av dem.
Mm.
Så att då har man en anabol effekt bara av dem. Och så att kosten relativt brukar vara hyfsat proteinrik också. Särskilt när den är tillämpad för atleter.
Men du, om man ska förstå det då. Att om man äter protein, mycket protein när man tränar. Så omvandlas det till aminosyra som sen bygger muskler.
Ja, kan man säga. Alltså protein består, det är byggstenen i aminosyror, är aminosyror.
Ja, just det, precis.
Så det omsätts
till muskler.
Precis.
Ja. Men man kan ju ta tillskott också, ren aminosyra.
Ja.
Det finns något som heter.
Och jag menar, tillskottet, det finns ganska många olika avsteg som man kan göra. Och ett av de avsteg som jag rekommenderar när det gäller kosttillskott för träningstillämpningar, det är just grenade aminosyror.
Mm-hmm.
Och då kan man ytterligare öka mängden av dem för att åstadkomma olika mål.
Och vad äter man och dricker man då?
Ja, vi kanske skulle komma in på det här med alltså just tillämpningar för olika mål.
Ja.
Säg att vi vill bygga muskler, säger vi.
Ja.
Då tycker jag att ett extra tillskott av grenade aminosyror kan vara väldigt lämpligt.
Det kan man köpa butik?
Ja, grenade, det kallas för BCAA.
BCAA?
Branched Chain Amino Acids. Och att ta ett extra tillskott av mellan 10 och 20 gram, särskilt i samband med träning,
okay.
Det ger de här anabola effekterna. Så ska man bygga muskler eller bränna fett.
Vad är anabola effekter? Det låter farligt.
Tillväxtfrämjande kan man säga. Då. Så det är det man vill åt när man muskelbygger.
Ja.
Man vill ha tillväxtfrämjande.
Tillväxtfrämjande aminosyror.
Så om man då redan äter en kost som är rik på grenade aminosyror som paleokosten är, och dessutom lägger till de här, så får man ytterligare en effekt där. Och så vill man bygga muskler eller bränna fett och skydda muskelmassan, så tycker jag att grenade aminosyror är väldigt bra att
ta. Tack för tipset. Vad bra, ska jag gärna.
Men det är kanske inte det som är det viktigaste. Det viktigaste är att hålla en... Ska man bränna fett, då tycker jag att det underlättar om man inte gör några avsteg ifrån grundkosten.
Aha.
Det kan man däremot göra om man vill bygga muskler, beroende på vad man har för känsligheter.
Mm.
Så det är såklart så, om man ska bygga muskler så börjar man med en grundläggande paleo minst en månad, 6 veckor. För att sen göra ett provokationstest med mjölkprodukter och se om man är känslig mot det.
Mm.
Är man inte känslig, då kan man använda mjölkprodukter som ytterligare en muskelstimulerande
för det
faktor.
Det är väldigt effektivt, har jag förstått. Det är väldigt många som tränar som äter kvarg till exempel, eller keso.
Och det är bara lämpligt om man inte är känslig.
Precis.
Så man kan inte bara använda det. Om man säger att jag vill bygga muskler, då använder jag kvarg. Riktigt så enkelt kan man inte göra det. För att har man en känslighet där, då är vi tillbaka på den där inflammationsskapande effekten.
Då blir det rundgång. Ja,
då blir det bristande näringsupptag.
Okay.
Det blir inflammerande. Mm. Det gör ju så att luftrören drar ihop sig. Man får sämre syresättning, man får sämre återhämtning. Det går inte bara att köra.
Så då kan man säga att det kan vara en av anledningarna då till att om man tränar väldigt intensivt och man ändå inte når några resultat. Då kan det vara det att man är känslig mot mjölkprodukter.
Till exempel. Och jag menar, det är ju väldigt vanligt att folk inte kör paleo.
Ja.
Man kan ju börja där med ett grundläggande paleoprogram. Och utifrån det så kan man då tänka på några särskilda saker. Så vill man bygga muskler till exempel. Ja, grenade aminosyror, det är ett bra tillägg. Mat efter träning, inte superviktigt för muskeltillväxten.
Nej, utan det är mer har vi varit inne på att glykogendepåerna, tomma.
Och då kan man helst undvika.
Då kan man fylla på med nästan vad som helst.
Ja, alltså jag tycker att det är en bra tumregel att fylla på med väldigt mycket kolhydrater och en del protein efter ett styrkepass. Bara för att toppa upp glykogendepåerna, så man får det här trycket i musklerna som gör att muskelsyntesen hänger i.
Mm.
För att det är muskelbyggarens värsta fiende att få tomma glykogendepåer.
Mm-hmm.
Så därför betyder också att dieten bör också innehålla någonstans runt 30 plus minus 10 energiprocent kolhydrater, alltså upp till 40 energiprocent. Och att det innehåller ungefär 2,2 till 2,5 gram per kilo kroppsvikt av protein.
Mm.
Vilket motsvarar ganska mycket. Om det är en stor kille så kan det ju vara bortemot 1 kilo nästan. Köttfiskfågel per dag. Så det är ganska mycket när det gäller den biten. Och sen att se till att få en ordentlig kolhydratdos direkt efter passet. Det spelar inte så stor roll om man ligger högt på kolhydraterna, för man vill ändå bygga.
Mm.
Vill man däremot bränna fett och behålla muskelmassan, då reducerar man kolhydraterna helst neråt 50-100 gram kolhydrater per dag och behåller proteinnivån ungefär densamma.
Mm.
Alltså man kan gå ner till 2,2 ungefär.
Okay.
Men så det ser väldigt olika ut med kolhydratnivåerna sådär, om man vill bygga muskler eller bränna fett.
Jag förstår.
Mm.
Men då kan man säga att vad är det då om man bara har... Om man tränar, vad är det optimala att äta då efter ett träningspass?
Ja, och det beror ju väldigt mycket på vad man har gjort för någonting. Så det är det första, så här, kolla på, vad är det du har gjort? Vad är det du har förbrukat?
Ta mig som exempel då. Okay. Jag börjar träna något, det är en form av crossfit. Där man tränar 20 sekunder intervaller och sen vilar man 10 sekunder och sen tränar man 20 sekunder. Alltså väldigt hög, intensiv just energiträning kan man säga. Mm. Jag var ju så trött igår så jag höll på att kräkas efter passet. Vad ska man äta då?
Alltså efter ett sånt pass så tycker jag man bör få sin kolhydratdos, för det är glykogenkrävande.
Mm.
Så lite beroende på vad man har för mål och hur mycket man kör. Många som kör Tabata-intervaller kanske mellan 1 och 3 gånger i veckan för att optimera sin fettförbränning.
Mm.
Och inte kör så mycket annan glykogenkrävande träning.
Ja, det är som jag gör ungefär. Ja,
då kan man hoppa över post-workout-steget.
Jaha.
För att utnyttja den här höga nivån av fettförbränning som kommer efter.
Att inte äta då menar du, eller?
Ja, att inte ta något direkt efter träningen. Man kan ta lite grenade aminosyror bara för att skydda muskelmassan och så.
Aha.
Men vad som händer därefter är att man får liksom en våg av tillväxthormon, man får kortisolfrisättning. Och det skulle med en högre träningsdos leda till överträning.
Mm.
Men förutsatt att man bara kör de här 3 passen och kanske tar promenader i övrigt, lyfter lite vikter kanske, då måste man inte äta någonting efter de Tabata-intervallerna.
Nej.
Däremot, säg att vi har en person som kör glykogenkrävande träning som crossfit eller någon som har stått på trappmaskinen i 45 minuter eller motionscykel eller kört något pass som är glykogenkrävande.
Alltså man kör intensivt, kanske simmar i 45 minuter.
Ja, då och dessutom är en person som kanske tränar ganska mycket för tävling eller för då tycker jag också man bör skydda muskelmassan till att börja med grenade aminosyror, och det kan man ju delvis göra med en paleodiet. Så frågan är då, vad gör man än ytterligare? Jo, det absolut viktigaste är att man fyller på glykogendepåerna efter ett sånt pass. Säg att man tränar varje dag och har en träningsdos av kanske 1 timme, inklusive uppvärmning, nedvarvning, stretching, lite teknikträning kanske, och sen kör en vod på det som det kallas. Då har man, säg en timmas totalt man är där. Då behöver man fylla på, då tycker jag som en tumregel att man fyller på ungefär 50 gram kolhydrater.
Mm.
Plus kanske 10 gram protein eller något sånt.
Då är det plötsligt väldigt viktigt att äta efter träningen.
Det blir ju det.
Ja.
För då har man en sån träningsdos som kommer att leda till kroniskt förhöjda kortisolnivåer om man inte fyller upp glykogendepåerna. Och det där man sett i studier på cyklister till exempel, som man har då låtit en kontrollgrupp cykla hårt i 45 minuter, om det var 4 gånger i veckan eller något sånt, och den andra gruppen fick då fylla upp sina glykogendepåer medan den första gruppen inte fick göra det.
Okay.
Man såg hur den gruppen som inte fyllde på glykogen, deras kortisol sköt i höjden. de fick försämrad blodsockerkontroll, försämrad återhämtning. Allting blir väldigt mycket sämre av det.
Och kortisol, det är då stresshormonet.
Exakt.
Som gör att man får inflammationer. Och
det är inte så konstigt att det drar igång. För att om man ser det utifrån kroppens perspektiv. Vad är det som har hänt? Jo, vi har förlorat en massa sockerdepåer här.
Ja.
Så hur ska vi åstadkomma ett högt blodsocker?
Det blir panik i systemet.
Ja, det är man drar i nödbromsen. Ja. Och det vad som sker då är ju nedbrytning av muskelproteiner. Och man offrar en del av glykogenet som fortfarande finns kvar.
Mm.
För att bibehålla schyssta blodsockernivåer som är livsnödvändigt. Då.
Mm.
Så att det är en nödsignal som kroppen sätter igång. Och ser man att man sparkar igång det nödsystemet för ofta, då ser vi det som de flesta triatleter har och som de flesta maratontränande har, nämligen kroniskt förhöjda kortisolnivåer.
Jaha.
Och det leder till, det påverkar minnet, det påverkar den kognitiva förmågan, det påverkar definitivt muskelmassan, det höjer fettmängden på kroppen. Mm. Beroende på vad man har för anlag förstås.
Ja, man motarbetar sig själv.
Ja,
när man tror att man är hälsosam.
Exakt, då är man ju på spektrat där träningsdosen ligger långt bortom vad som är hälsosamt.
Ja.
Och de får ju också högre antal infektioner, svårare att lära sig nya rörelser. Det där är liksom men ganska välkänt.
Ja, du är för triatleter då och även då kanske maratonspringare och ja, klassiker deltagare, att man måste tänka på att äta efter man har tränat.
Ja, det underlättar i alla fall. Kanske också träna på, kolla på träningsupplägget och kolla på vad har man för träningsbakgrund.
Mm.
Träningstoleransen blir ofta relativ. Vad har man för anlag? Liksom? Det här är ju oerhört individuellt också. Vissa har väldigt mycket högre träningstolerans.
Mm.
Kvinnor får ofta de här kvinnor som tränar på det sättet för drabbas ofta värre av de här förhöjda kortisonnivåerna än vad män gör. Det är massor av faktorer som påverkar. Men bara att vara medveten om att det finns en poäng med att fylla upp sina glykogendepåer om man tränar hårt.
Mm.
Bara komma ihåg det så är man hemma.
Mm. Då var det mat efter träning har vi pratat om. Vad ska man äta? Eller hur ska man träna optimalt för att just gå ner i vikt? För det är ju väldigt många som har det problemet.
Ja, just det. Just när det gäller viktnedgång så finns det många andra faktorer vid sidan av kosten som jag tycker är väldigt viktiga.
Okej.
Och det kanske viktigaste faktorn där, det som det vanligaste felet, det är för mycket stress och för lite sömn.
Jaha.
Det är två väldigt sådär, man måste se till att få.
Ja, men det vet man ju, det är bukfett man talar om när man stressar, ja, till exempel. Det kan man inte träna bort utan det måste man slappna av.
Ja, det är väldigt vanligt. Alltså att man sover för lite, det gör att bara efter en natt sömnbrist, alltså man halverar sömnmängden en natt, har man sett i tester, så har man en hormonell profil som liknar en diabetiker. Så alltså man har låg glukostolerans, man har låg insulinkänslighet, man har höga nivåer av man har låga nivåer av tyroidestimulerande hormon, alltså man får sänkt ämnesomsättning. Och samtidigt så blir en känslighet för leptin, alltså hjärnan tror att det finns för lite fett på kroppen helt enkelt.
Jaha.
Känsligheten för leptin minskar och ämnesomsättningen minskar, så man blir hungrig och får sänkt ämnesomsättning samtidigt.
För att man inte har sovit?
Ja, och det är efter en natt.
Det är helt otroligt.
Och då har vi inte ens liksom kollat på den minskningen av den kognitiva reserven som är jätteviktig för att fatta bra matbeslut förstås, som också är i botten.
Mm.
Så man blir både hungrig och
trött. Så att man tappar omdömet. Plus att kroppen säger till en att man är hungrig fast man inte är det. Och så lagras allt.
Så sömnen är superviktig. Så se till att den är verkligen minst 7 timmar. Mörkt rum. Att det är god sömnkvalitet. Gärna fritt från elektronik och så. Så det är det första steget.
Mm. Och om man har problem med att sova då? Vad ska man göra då?
Ja, så det är ju, det finns massor att göra kring det. Men de vanligaste problem som jag tycker, det är väl stimulantia som koffein, nikotin, så ta bort dem.
Mm.
För mycket vitt eller blått ljus sent på kvällen, så minskar datortiden på kvällen.
Ja, det är från datorer du menar med vitt och blått ljus.
Ja, exakt. Och det finns ju program som F-Lux till exempel som drar ner på det vita eller blåa ljuset från skärmen och minska den effekten.
Förlåt, jag såg faktiskt på ett nyhetsinslag från USA häromdagen. Där det var en kvinna, Nom Nom Paleo heter hennes sajt. Den är väldigt stor. Hon har gett ut, du kanske känner till henne.
Jag har läst en del.
Ja, hon hade glasögon på sig med någon form av, det ser ut som solglasögon. Hon sa att det tog bort det blåa ljuset.
Aha.
Så att hon minskade, det finns sådana produkter att köpa tydligen. Det är ju rätt.
Ja, det är ju, ja, det är ju kanske lite väl overkill kan jag tycka, men det är säkert jättebra. Men,
hardcore.
Ja, men alltså att bara vara medveten om effekten av den typen av ljus på sömnhormonet, melatonin, de nivåerna minskar och påverkas av ljuset.
Men du, om man bara vänder på det då, förlåt, men då, då skulle man, blir man piggare om man då tar upp datorn på morgonen? Att man får mycket blått ljus i ögonen så att man vaknar?
Ja, alltså på morgonen är det normalt att när man får dagsljus så minskar melatoninivåerna. Så det, alltså, det är nog inget problem när det gäller...
Då kan du spara och titta på...
Absolut, att få dagsljus. Det, för det går inte liksom att jämföra med det konstgjorda ljuset. Så att sticka ut nosen genom fönstret och se på himlen när det är morgon gör så att man får en stabilare dygnsrytm potentiellt.
Ja, okay.
Men att, vad jag skulle säga var att de här faktorerna som förstärker sömnen, det är ju ett svalt rum, ett väldigt mörkt rum, frihet från det här med ljuset och ner med stimulantia och ja, har man en känslig sömn så kan man använda saker som avslappningsövningar och meditation på kvällen också för att somna bättre.
Lite mindfulness, lite andning.
Ja. Men vi skulle prata om...
Ja, men nu stack vi ifrån. Ja, förlåt. Ja.
Så sömnbiten är superviktig.
Ja.
Och när det gäller grundläggande paleo så kan jag tycka att det finns ju sätt att förbättra det om man inte når resultat. De flesta når resultat med ett grundläggande paleoprogram.
Mm.
Men når man inte det, då kan man titta på saker som sömn. Man kan också titta på saker som ja, hur mycket energitäta, feta saker äter man till exempel. Hur mycket kokosmjölk, nötter och frukt äter jag? Ja, man kanske drar ner på det då. Som ett första steg. Går man ändå inte ner i vikt, då kanske man går över till en låg kolhydratvariant. Ökar proteinandelen, snarare högproteindiet då.
Mm.
Så att man minskar... stärkelseinnehållet i kosten, kanske 50-100 gram landar man på.
Tycker du det är en bra sak då att ta proteintillskott? Alltså inte aminosyror då, utan proteinpulver? Och...
Det kan ju under... För personer som tolererar till exempel vassle, protein. Om man har testat det ordentligt, är det att ta bort det under minst 4-6 veckor och sen göra ett provokationstest. Om det har funkat bra så kan jag se att det finns... För hårt tränande personer kan det finnas jättebra tillämpningar att använda just vassleprotein efter passet. För det är väldigt mycket grenade aminosyror, essentiella aminosyror. De har väldigt högt biologiskt värde där. Antiinflammatoriska effekter kanske till och med. För att det stärker antioxidantförsvaret i kroppen.
Men om man inte tål vassleprotein, kan man ta hampaprotein då?
Jag personligen så mår jag jättedåligt av vassle och jag äter aldrig det. Men det finns, jag har klienter som tål det jättebra. Och då tycker jag att vassle är ett bra kvalitet på protein. Hampa innehåller, jag gillar inte riktigt fettsammansättningen i hampa.
Okay.
Så proteinet har jag inte tittat närmare på där. Men jag har svårt att tro att det har lika bra biologiskt värde som...
Mm.
Som till exempel vassle. Eller casein för den delen.
Mm.
Mjölkproteinet. Generellt sett så har inte växtprotein speciellt högt biologiskt värde. Och då det enda undantag som jag känner till som verkligen sticker ut är ju då förstås vanligt sojaprotein som har ganska högt biologiskt värde. Så.
Men soja är ju inte någonting som man
kan använda. Det är inget bra att använda vid viktnedgång. Och jag tror inte att, alltså att vassle är förstås ingenting som man använder vid viktnedgång heller. Men det, inget av de här proteintillskotten eller kalorier som man dricker är lämpliga om man ska gå ner i vikt. Utan det är viktigt för att trycka i sig mer kalorier. Och det är det som är utmaningen ganska många gånger när vi ser hårt tränande personer. Om vi tar en person som kör CrossFit 6 pass i veckan. Då är ju en utmaning att få i sig tillräckligt med kalorier. Och då prioriterar man, då vänder man. Man kör spegelbilden av ett paleoprogram för viktnedgång. Att man använder precis det motsatta. Man använder mer av energitäta saker som mer av kokosmjölk. Man använder mer av mejeriprodukter kanske förutsatt att man tål dem.
Mm.
man använder mer av tillsatt fett blandat med kolhydrater så att man får i sig ordentliga energidoser.
Då är det till exempel en bra frukost för en sån person. Det är då bacon och ägg och kanske...
Ja, det kan det vara. Men jag kan komma och tänka på andra bättre fettkällor, men ja, det är väl okej liksom. Ja.
Men om man då ska gå ner i vikt, vad ska man äta på morgonen då?
Då handlar det mycket om att börja med att äta rester till frukost eller lunchmat till frukost. Att få upp proteininnehållet på frukosten helt enkelt. Och det duger inte att bara liksom köra omeletter varje morgon. För Nej. De är väldigt fettrika också. Ska man verkligen, har man svårt att gå ner i fettvikt så då kan man behöva gå över till magra proteinkällor på morgonen.
Mm.
Så då kan man inte köra så här klassiska frukostar längre.
Nej, och det, ja precis, spännande. Det är ju en utmaning att hitta sådana recept. Och...
Ja, ska man verkligen optimera det för fettnedgång så det finns massa olika spår man kan... Det finns liksom huvudspåret som är det allra mest effektiva är förstås att äta mycket protein, typ 30-35 energiprocent protein och sen dra ner på både kolhydrater och fett. Och då äter man massa bladgrönsaker istället. Mm. Det är det effektivaste, men det är inte långsiktigt så hållbart.
Och det är ju inte någon klassisk frukost heller, men då är det till exempel man sparar en del av middagen från kvällen innan och sen så äter man det till frukost.
Ja,
om man då har en bra middag, alltså om man tänker att man har kanske broccoli och blomkål och kanske en fiskbit och så äter man det.
Ja, men precis.
Det är det
som är allra mest effektivt.
Ja.
Sen är inte alla beredda att göra det och det är inte heller nödvändigt för alla för att gå ner i fettvikt. Utan
det är väldigt lång väg från liksom leverpastejmackan på limpa. Ja. Och
till man kanske kan bli det på någon gurkbit istället. Som,
ja, okej.
Okay. Leverpastej har jag recept på hemsidan som är väldigt uppskattat.
Ja, det är, bra. Jag är väldigt bra. Det är jättenyttigt.
Mm. Det är absolut jättenyttigt. Kanske inte bantningsmat nummer ett, men det är väldigt nyttigt på många olika sätt.
Ja.
Vi var inne på ganska mycket det här med vad man skulle äta efter träning.
Mm.
Men jag kom på det att det finns ju också konditionstränande som kör på så pass hög nivå att det också blir aktuellt vad man äter under träning. Så det var lite den biten.
Men alltså man stannar och äter någonting när man tränar?
Ja, alltså kör du intensiv träning, om du kör mountainbike i skogen eller om du kör liksom Tour de France eller om du kör triathlon.
Ja.
Då behöver man efter, ja men säg att du går över en timme i aktivitet där de flestas glykogendepåer är slut. Då behöver man också fundera över hur ska man ersätta blodsockernivåerna i glykogendepåerna och hur ska man ersätta om det är på sommaren och man svettas mycket, hur ska man ersätta elektrolyterna?
Ja.
För det, annars, alltså förlorar man tillräckligt mycket natrium och kalium genom svettning,
vilket
man kan göra, då blir det aktuellt med det här med sportdrycker.
Ja.
För det höjer prestationsförmågan.
Precis, det är väl också omtvistat. Jag menar.
Ja, alltså det är nog inte omtvistat om det höjer prestationsförmågan. Men att det är ju inte aktuellt att ta ifall man ska nå mål inom... För de flesta är det ju inte aktuellt. Men om man kör långa pass så är det definitivt någonting som man bör överväga att ta. Och då är det, brukar jag tycka att... Alltså, vatten räcker ju förstås om det är under en timme. Då är det man kan dricka.
Blåbärssoppa?
Ja, blåbärssoppa skulle kunna vara ett alternativ som då... Ja, inte riktigt optimalt kanske.
Mm.
Jag skulle hellre blanda någon sportdryck.
Mm.
Alltså de här sportdryckerna som säljs. Man kan visserligen köpa en sån färdig sportdryck. Men det går också att blanda egen och till en bråkdel av priset.
Ja.
Om man tränar mycket.
Recept, tack.
Ja, då brukar jag göra så att jag köper sån... Dextropur.
Ja.
Och det här sportdrycken använde vi faktiskt under min sambos förlossning. Då behöver man är inte sugen på att äta så mycket. Det är väldigt lång tid. Man kan behöva någonting.
Ja.
Så då använde vi den här sportdrycken. Och vad man då tar det är en halv deciliter druvsocker.
Ja.
Och jag tycker att ungefär att ersätta med kan det vara ungefär 50 gram stärkelse per timma minst. Så att om man tar 50, en halv deciliter druvsocker då, och det kallas för dextropur, det säljs, kostar inte mycket, en hel förpackning.
Och det säljs på hälsokosten eller?
Vanlig matbutik.
Va? Jaha.
Och det är ju rent glukos.
Jaha.
Och det är det som är det absolut mest värdefulla.
Det heter druvsocker helt enkelt. Som man...
Ja, de kallar det för druvsocker, men det är inget fruktos där.
Nej.
Och det är inte fruktos man primärt behöver när man är ute som kör Tour de France eller om man är ute i spåren.
Det är glukos.
Det är glukos, ja. Som, så att vi inte sätter levern i arbete det första vi gör, utan vi vill mata hela kroppen.
Så vad sa du, en halv deciliter druvsocker?
Yes, och sen ett kryddmått salt och sen fylla upp till en liter vatten och så skaka om. Det är lika bra som vilken sportdryck som helst.
Som kostar typ 100
kronor. Som kostar på tok för mycket liter. Liksom. Och det som man primärt behöver är ju natrium, det är en elektrolyt.
Mm.
Den andra som man då eventuellt behöver är kalium. Mm. Men det brukar inte vara aktuellt att behöva ersätta med det under ett lopp, utan det är det under väldigt långa tidsperioder.
Natrium och glukos som man behöver.
Ja, natrium och glukos.
Mm. Ja, då har vi mer tips. Tack så mycket.
Så, ja, men mat under träning, det är någonting som är väldigt prestationshöjande, men det som inte är intressant för de flesta som kanske lyssnar på det här. Så vi kanske inte ska fördjupa oss jättemycket i det. Men,
nej.
Pratade vi om... det gjorde vi. Vi pratade om mat efter träningen för personer som kör...
Hårt.
Som kör hårt, ja.
Ja.
Jag tror att det jag inte sa där, det var ju att jag förstås tycker att en vanlig måltid räcker för personer som tränar normalt, alltså 3-4 gånger i veckan, så är det bästa att bara äta sin middag efter.
Bara som vanligt.
Ja. Mm. Behöver man inte ta några drycker eller...
Nej.
Utan det här med drycker och grenade aminosyror, om det är kreatin, om det är vassleprotein, alla de här sakerna, det är saker som jag tycker är aktuellt, och också mejeriprodukter, det är också aktuellt när man tränar väldigt hårt varje dag. Och då kanske jag ska nämna det också, att när man kör på den nivån, när man kör liksom crossfit och daglig träning, så tycker jag också att där kan det definitivt finnas utrymme för mer koncentrerade stärkelsekällor, som till exempel vitt ris, kanske bovete, sådana. Förutsatt att man tolererar dem väl, så är de väldigt kolhydrattäta och liksom fyller upp depåerna på ett väldigt bra sätt efter träningspasset. Så där, det är ett sånt avsteg från paleo som man kan diskutera där.
Men inte råris, utan det ska vara vitt ris då?
Ja, inte råris.
Nej.
Råris, det är mycket högre nivåer av immunogena ämnen, antinäringsämnen, olösliga fibrer, sånt som man inte vill ha.
Det är ju fantastiskt att det svänger så, att... För 10 år sedan så var det ju det bästa man kunde äta.
Ja, ja, det är verkligen sådär.
Helt koko.
Ja. Det har verkligen svängt.
Och så om man tål ris, då är det bra att lägga till lite ris till vokade grönsaker till exempel. Och lite kött.
Exakt. Alltså att få i sig, och då tycker jag att det är en bra hållpunkt det här med 50 gram alltså 50 gram per timma aktivitet man har. Så efter ett vanligt crossfitpass så tycker jag att 50 gram plus protein då kan vara en bra hållpunkt för att alltid fylla upp depåerna.
På tal om protein så ska jag ta fram veckans överraskning till dig.
Ja.
Det här snappade jag upp på hälsomässan.
Mm-hmm.
Det är ett alldeles nytt paleosnack.
Steak snacks.
Det är då beef jerky.
Ja, ja. Ja, men det är väl toppen att ha med sig i väskan.
Torkat kött.
Ja, alltså, ja, men det ser ut att vara grönt det här. Det är gräsbetat nötkött och färskt nötkött motsvarande 100 gram. Ja, och lite kryddor. Det ser gott ut.
Ja, det är en sån här produkt som vi nog kommer få se mer i handeln, kan jag tänka mig, när det här växer med vårt paleo-livsstil. Men det var lite kul. Jag tycker inte det är speciellt gott, men det är ju att tugga på en bit kött. Liksom. Det blir det nya godiset kanske för oss.
Ja, jag får testa det. Jag har inte testat det där faktiskt.
Vi får testa då.
Okej, på en gång.
Ja, visst.
Mm-hmm.
Ja.
Väldigt smarrigt.
Ja, det var inte dumt. Mm. Protein on the go. Mm. Okej. Sen har jag... Dagens lyssnarfråga.
Mm.
Det är faktiskt av en slump så är det är två stycken som har skrivit in och frågat om vad man ska äta när man har vitiligo.
Okej.
Mm. Kan du något om det?
Ja, vitiligo, det är en autoimmun sjukdom där kroppens eget immunförsvar angriper melanocyterna. alltså de melaninproducerande cellerna i djupt ner i huden. Och gör så man får vita fläckar.
Precis, alltså pigmenten, är det det?
Ja, precis. Ja, ja. Och jag menar, det är ju ett, det är ju lite det, den diet som är lämplig där är ju dels själva grundupplägget som vi kommer att beskriva i vår bok.
Ja, precis.
Det är en bra startpunkt. Sen kan man, och det är det jag gör mycket med klienter, att optimera kosten för att få snabbare resultat.
Mm.
Och det är ju, det är inte en lätt sjukdom om man säger, alltså när det gäller vitiligo så är det liksom, det är en sån som kräver väldigt mycket tålamod.
Mm.
Eftersom de här, ja men det beror på hur många, hur pass skadade är melanocyterna, är de helt utslagna, de kanske man inte återfår pigment i de områdena.
Okay.
Så är det alltid med liksom, när immunförsvaret har gått på och skadat vävnad, så är det inte alltid den överlever.
Nej.
Så att där är det ju väldigt osäkert, ja, vilka blir de långsiktiga effekterna. Det kanske inte blir precis som många andra autoimmuna tillstånd som kan gå tillbaka helt, utan det ser olika ut beroende på vad vi pratar om för reaktion.
Ja, då kan man säga att vi kommer beskriva det i boken, men det är då framförallt äta grundpaleo.
Grundpaleo med autoimmun, alltså jag har ju skrivit en hel blogginlägg om det här,
ja.
Som heter någonting i stil med paleo vid autoimmun sjukdom eller paleo vid autoimmunitet. Där jag går igenom de delarna. Och där kan man också ladda ner en matlista.
Men då kan man ju säga att då går man in på din sajt.
Ja, karlhultén.se.
Och leta sig fram där.
Ja, man kan nog googla på Karlhultén autoimmun. Så kommer nog den möjligheten att ladda ner den listan upp.
Vad bra. Det kan vi lägga upp på vår sajt Swedish Paleo också.
Just det, vi kan lägga en länk där.
Till din experthörna där.
Ja. Perfekt.
Okej, men då har vi pratat om träning och vad man ska äta. Vad ska vi prata om nästa gång?
Ja, du, det har inte jag funderat över, men vi kanske skulle låta lyssnarna bestämma, eller så får vi komma på något bra. Har du något förslag?
Ja, något som är i ropet väldigt mycket nu, det är ju faktiskt mjölkprodukter.
Just det.
Mjölk, den nya forsknings... Den nya studien som visar att mjölk faktiskt kan bryta ner och ge cancer.
Ja, alltså det, ja, precis. Det där är ju en studie som också bär på begränsningar. Även om man är ju frestad att gilla den typen av studier eftersom den stämmer överens med mycket av det som jag säger. Och som förstås. Så då gillar jag att det är de resultaten. Men man måste också inse begränsningarna i den typen av epidemiologiska undersökningar. De kan inte dra några slutsatser om att mjölk orsakar det. Nej. Som de påstår i artiklarna.
Ja.
Utan man måste vara lite mer, hålla huvudet lite mer kallt än
och
kolla på vad studien faktiskt säger. Men vi skulle absolut kunna kolla på mjölk. Och jag är ju inte av någon sån skrämselpropaganda när det gäller det. Utan det skulle behövas en bra diskussion kring det, tror jag.
Nyanserad
diskussion. Ja, lite nyanserad, för det är inte så mycket som är svart eller vitt i det där.
Nej. Men det är väl jättespännande då om man tittar på vad det finns för fördelar och nackdelar med.
Ja, absolut. Vi kan väl ta det.
Mejeriprodukter.
Jättebra. Ja.
Då har vi bestämt det. Och vad händer framöver?
Framöver så åker jag till Spanien. Kommer vara borta några veckor här. Sen kommer jag tillbaka och tillbaka till arbetet om ett par veckor.
Då tar det några veckor innan nästa podd kommer.
Ja, just det. Det får vi planera in och spela in direkt när vi kommer tillbaka.
Okej, ha det så bra i Spanien.
Tack så mycket.
Hej då allihopa.
Hej då.